Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Olösta mord, Urban och Heidi del 5. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet identifierade polisen en man som hade utgett sig för att heta Pat Kelly, men som i själva verket heter David Tommy Harry. David är 36 år. Och i förra avsnittet berättade jag dels om de brott vi vet att han hade begått innan 1989 och om hans utsaga kring vad han gjorde mellan den 10 och 12 april 1989. Det vill säga dagarna efter att Urban och Heidi försvann. Vad vi vet har polisen ännu inte frågat David vad han gjorde mellan den 7 och 9 april, vilket är de datum som polisen har kommit fram till är de mest troliga för själva försvinnandet. Två poliser från specialstyrkan Operation Stockholm åker hem till Davids fru Christine. Det här sker vid 18.30 den 10 juli 1989. När poliserna knackar på hos Christine säger hon, citat, "Jaha, vad är den här gången? Har ni inte stört oss tillräckligt?" Slutcitat. Christine förklarar för polisen att hon inte har någonting emot dem personligen, men att de senaste gångerna polisen har varit hemma hos henne, förmodligen för att leta efter David, har de lämnat hennes hem i fullständigt kaos. Polismännen säger att de inte är där för att ställa till någon röra. Christine öppnar dörren och släpper in dem. En av polismännen lägger direkt märke till en grön vindjacka som hänger i hallen. Polismannen känner igen jackan. Den ser precis ut som Urban Höglins jacka. Exakt hur han vet att Urban hade en liknande jacka är lite oklart. Men förmodligen har han fått se bilder på Urban i en sån jacka. Polismannen frågade då Christine angående jackan. Hon berättar att David hade med sig den till en av deras söner för ett tag sedan. Polismannen frågar också Christine varför hon fortfarande är tillsammans med David, varpå Christine svarar att han är snäll när han är nykter. Christine berättar att David blir som förbytt när han dricker alkohol och att hon då försöker sig hålla sig undan från honom. Christine berättar också att David aldrig har tvingat sig på henne sexuellt även om han har druckit. Vid 21.20 den 10 juli har ytterligare 5 poliser anlänt till Kristins hem. Ytterligare 2 poliser anlände strax innan midnatt. Totalt befinner sig nu 9 poliser hemma hos Kristin. De ska nu genomsöka hemmet efter bevis som indikerar att David ligger bakom Urban och Heidis försvinnande. Det är oklart ifall de faktiskt har tillstånd för husrannsakan eller om Kristin ger dem det tillståndet. Det där löftet att de inte kommer att ställa till med röra hennes hem, det verkar nu inte så trovärdigt. Dagen därpå, tisdagen 11 juli 1989, håller chefen för Operation Stockholm, John Hughes, den snacksalige polisen, och 3 andra poliser från specialstyrkan ett nytt förhör med David. Nu ställer poliserna frågor om vad David har gjort under hela april och inte bara den 10 till den 12. David är väldigt öppen med att han har varit på Coromandelhalvön och i Thames. Det här är högintressanta platser för polisen eftersom de vet att Urban och Heidi har varit både på Coromandel och i Thames. De frågar också ifall David har bott i ett blått tält. Och det bekräftar David att han har. Polisen frågar då om David har köpt eller stulit tältet. Och David erkänner omedelbart att han stal tältet i samband med att han gick under jorden 1986. De frågar också David ifall han någon gång har lämnat en lapp i tältet. Och det säger David att han har. Han berättar också att han skrev under lappen med namnet Pat Kelly. Polisen frågar också ifall David har gett en vindjacka till sin son på senaste tiden. David svarar att det har han. Polisen går sedan tillbaka till måndagen den 10 april. Den dagen då David i tidigare förhör har påstått att han stal en vit bil vid Tararo Creek Road i Thames. David berättar att han hittade ID-handlingar och registreringspapper i handskfacket. Han hade lagt märke till ett av namnen, Höglin. Han säger att han kastade ID-handlingen i en soptunna i Auckland, men att han sparade registreringspappren ifall han skulle bli stoppad i bilen. Poliserna anmärker att de tycker det är väldigt märkligt att han, som en man på rymmen, skulle våga stjäla en bil. De baserar den åsikten på att ägarna till bilen skulle kunna anmäla den försvunnen och risken för att han då skulle bli stoppad och gripen av polisen skulle vara stor. David rycker på axlarna och svarar att han har nog stulit mer än en bil när han har varit på rymmen. Dessutom, menar David, hade han ju registreringspapperna till Subaren. Och ingen av de tidigare bilstölderna har lett till att polisen har lyckats gripa honom. En av poliserna säger då, citat: "Nå, David, jag vill påstå att anledningen till varför du visste att just den här bilen inte skulle bli anmäld stulen är för att du stötte på de där människorna och dödade dem." Slutcitat. David svarar att han erkänner att han stal bilen och en del av sakerna i bilen, men att han absolut inte har träffat eller skadat Urban och Heidi. Poliserna frågar ifall David äger en poncho. Detta eftersom deras kollegor Cassidy och Knopf har berättat, som jag gick igenom del 3, att de hade stött på en man med maoriskt ursprung tillsammans med en ljushårig kvinna med europeiskt utseende vid Crosby's Clearing lördagen den 8 april. Polisen misstänker nämligen att det är Heidi och David som Cassidy och Knopf träffade på, eftersom de stämmer in på beskrivningarna. Detta trots att Cassidy och Knopf båda sa att de inte trodde att det var Heidi. David bekräftar att han faktiskt äger en grön poncho. Det skulle då kunna vara den gröna cape som Cassidy och Knopf beskrev att den blonda kvinnan hade haft på sig. Poliserna pratar även med Cassidy på nytt, han som var ledare för sökinsatsen. Cassidy säger att han inte har något att tillägga till sitt vittnesmål från den 31 maj. Poliserna frågar då Cassidy rakt ut ifall mannen var maoriskt ursprung. Cassidy svarar att han inte vet. Cassidy säger också att han har sett bilder på Heidi och att kvinnans man såg hade ett smalare ansikte än vad Heidi hade. Cassidy tror alltså fortfarande inte att det var Heidi han träffade. Det fortsätter att strömma in tips om att Urban och Heidi har varit på massa andra platser runt på Nya Zeeland under den 7, 8 och 9 april.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
20 personer har till exempel sett paret under lördagen den 8 april i Port Jackson, som ligger längst ut på Coromandelhalvön. Det är ungefär 1,5 timme med bil från Thames och 3 timmar från Auckland. Polisen bedömer de här tipsen som dåliga. De tycker att alla tipsen bara skapar massor av extra pappersarbete och att det inte är särskilt nödvändigt att undersöka dem närmare. Kommissarie Hughes, chefen för specialstyrkan Operation Stockholm, som vi ju vet sedan tidigare tycker väldigt, väldigt mycket om att prata med media. Han är inte sen på bollen. Han ställer upp en intervju i tidningen Herald och berättar att de har gjort en husrannsakan och att de har hittat väldigt tydliga bevis. I Herald-artikeln står det citat: "Poliserna som utreder de svenska turisterna Urban Höglin och Heidi Packonens försvinnande berättar att de har hittat bevis som på ett betydelsefullt sätt har fört deras utredning framåt. De har identifierat minst en av de män som de tror är ansvariga för att ha tagit parets vita Subaru och gjort ett genombrott vad gäller att kartlägga bilens färd efter det att svenskarna inte längre hade den i sin ägo." Slutcitat. Artikeln publiceras redan på onsdagen den 12 juli 1989, dagen efter förhöret med David. Hughes har även tipsat media om att polisen kommer att transportera sin misstänkte från häktet till en domstol där David ska bli officiellt åtalad för att ha stulit bilen och för att ha stulit en del av Urban och Heidis tillhörigheter. När David kliver ur polisbilen handklovar utanför en domstol i Auckland väntar därför en massa journalister och fotografer. De både filmar och fotograferar honom. Bilderna på David, Tommy Harry, som är misstänkt för att ha stulit Urban och Heidis bil, visas i tv redan samma kväll och i tidningen Herald följande morgon. Det här kan man ju tycka är ganska problematiskt för eventuella framtida vittneskonfrontationer ifall polisen kommer vilja åtala David för mer än de här stölderna. Samma dag, den 12 juli, får Cassidy genomgå en vittneskonfrontation. David står på en rad med flera andra män. Cassidy säger att han inte känner igen någon av männen som mannen som han såg vid Crosby's Clearing den 8 april. Efter det misslyckandet verkar det som att Operation Stockholm inte vill besvära North med en vittneskonfrontation. Men de förhör honom minst en gång till. Under andra förhör säger North att han såg att mannen i paret hade hållit i en yxa. Detta är väldigt lägligt eftersom Operation Stockholm dagen innan fått information om att David brukade ha en yxa med sig. Polischef Hughes fortsätter med sin favoritsysselsättning att prata med journalister, och det gör han under de kommande dagarna, medan hans kollegor är upptagna med att försöka lokalisera Urbans och Heidis tillhörigheter som David sålde till pantbanken. Hughes pratar vitt och brett om väldigt intressanta upptäckter som polisen har gjort. Att en misstänkt har gett polisen information som har lett till nya öppningar i fallet och att han fortfarande är säker på att det rör sig om mord. Hughes är dock inte den enda som talar med media. Det gör även polisens presstalesperson, och det är kanske personen som borde ha varit den som pratar med media. Presstalespersonen berättar för media att David har varit på flykt från rättvisan efter att ha utfört minst en våldtäkt. Presstalespersonen berättar också att David är dömd för ett brutalt mord. Det stämmer inte riktigt. David är dömd för vållande till annans död, som jag berättade om i del 4. Operation Stockholm organiserar nya sökinsatser och nu fokuserar de på området kring Crosby's Clearing. Alltså utsiktsplatsen som David i sitt första förhör sa att han hade haft som mål att nå när han hittade Urbans och Heidis vita Subaru på Tararo Creek Road. De nya sökinsatserna leder inte till någonting vettigt. Ingen Urban, ingen Heidi eller ens några nya ledtrådar. Polisen jobbar på i ytterligare ett år med sin utredning, som nu helt fokuserar på teorin att David, Tom och Harry har mördat Urban och Heidi. Trots att ingen har lyckats hitta Urban och Heidi, vare sig vid liv eller döda, blir David, Tom och Harry åtalad för att ha mördat det svenska turistparet den 26 juli 1989. Rättegången mot David dröjer. Den inleds 1 oktober 1990. Urban och Heidi har då varit försvunna i drygt 1,5 år. Domare i målet är domare Tompkins. Rättssystemet på Nya Zeeland liknar det system som råder exempelvis i USA, Australien och Kanada. Ja, det innebär att rättssystemet på Nya Zeeland använder sig av en jury. Inför rättegången mot David pratar domare Tompkins med juryn. Innan jag berättar vad domaren säger vill jag kort bara nämna att precis som i Australien och Kanada refereras åklagarsidan ofta till som kronan. Det är väl ett arv från det brittiska imperiet. Domare Tompkins säger citat: "Det finns inga direkta bevis som bevisar att den åtalade dödade det svenska paret. Kronan efterfrågar att ni kommer att bedöma att han gjorde det utifrån fakta som kronan påstår har blivit ordentligt bevisade, vilket betyder att kronan förlitar sig på så kallade indiciebevis. Om styrkta kan indicier tillsammans bilda en stark bevisning som får juryns åsikt att luta mot en fällande dom, vilket kan betyda att den sammanlagda bevisningen går bortom allt rimligt tvivel. Separat kanske dessa indiciebevis inte håller som bevis, men tillsammans kan de bilda en kedja av odesignade, oväntade tillfälligheter som ni kommer att finna bara leder till en enda slutsats. Och då står det er fulla rätt att finna den åtalade skyldig. Men om den slutliga effekten av all relevant bevisad fakta misslyckas med att övertyga er om denna slutsats, om den lämnar luckor, då har kronan misslyckats att bevisa skuld bortom allt rimligt tvivel. Det är som ett rep från många trådar. En tråd kanske inte kommer att kunna bära upp en stor vikt, men tillräckligt många trådar tillsammans kanske kan göra det. Det är likadant när man värderar bevis. Det finns en rad omständigheter som enskilt inte skulle leda till en fällande dom, men tillsammans kan de skapa en övertygande, stark slutsats om skuld." Slutcitat. De huvudsakliga indiciebevisen som kronan, alltså åklagarsidan, lägger fram under rättegången är följande. Sökinsatsdeltagarna Cassidy och Noves möte med ett par som hade haft ett något liknande utseende och liknande kläder som David och Heidi. Anonyma vittnen. Orimligheten är att David ska ha brutit sig in i Urbans och Heidis Subaru med hjälp av ståltråd. Och att David hade kört runt i den stulna bilen uppvisande stor oförsiktighet. Innan jag går igenom bevisen var för sig, så som de presenterades rättegången, vill jag poängtera att flera av de källor som Sofia använt sig av är öppet kritiska mot rättegången. Vårt mål här är inte att argumentera för denna kritik, men vi känner att det är intressant och relevant att lyfta det som ledde fram till den slutliga domen. Jag och min medpoddare Josefin Molén i Mördarpodden kommer ganska snart att gå igenom ett svenskt fall där just frågan om huruvida den åtalade fick en rättvis rättegång eller inte kommer att behandlas. De avsnitten kommer att handla om Olle Möller och kommer antingen i år eller nästa år. Om du gillar svenska fall så rekommenderar jag att hålla utkik på Mördarpoddens Instagram eller Podfeed så att du inte missar när de avsnitt släpps. De är förstås skrivna av Sofie Karlsson, de också. Det första indiciebeviset, det är alltså Cassidy och Noofs vittnesmål under rättegången angående mötet med det här paret. Till att börja med, beskrev Cassidy och Noof under sitt vittnesmål den 31 maj, cirka 6 veckor efter försvinnandet, att kvinnan i paret de mötte i Crosby's Clearing, hon var i sena 20-årsåldern. Heidi hade precis fyllt 21 och såg ganska ung ut. Cassidy sa i juli 89 att kvinnan som han träffade hade smalare ansikte än Heidi. Cassidy kunde dessutom inte heller under vittneskonfrontationen identifiera David som mannen han träffade vid Crosby's Clearing. Under rättegången berättar Cassidy att chefen för Operation Stockholm, Hughes, har sagt åt honom och Noof att bege sig till domstolen i Auckland den 26 juli 89. Det vill säga när David officiellt åtalades för morden på Urban Heidi. Hughes hade sagt till Cassidy och Noof att de skulle kolla runt i folkmassan och se om de kunde identifiera någon som liknade den där mannen från Crosby's Clearing. Under rättegången berättar Noof att han såg David den 26 juli 89 utanför domstolen. Och då blev han säker på att det var David som han hade mött vid Crosby's Clearing den 8 april 1989 tillsammans med en blond kvinna. Eller, sa Noof, i alla fall 90% säker var han på att det var så. Under rättegången kovänder Cassidy också. Han säger, citat, nu när jag har sett David ta med Harry är jag säker på att han var manspersonen som jag såg vid Crosby's Clearing under eftermiddagen den 8 april förra året. Slutcitat. Under rättegången tar både åklagarsidan och försvaret upp tältet. Mannen i paret hade ju enligt Cassidys första vittnesmål hållit på att sätta upp ett tält medan de pratade med honom. Cassidys beskrivningar av det här tältet har ändrats över tid. David Tommy Harry äger ett blått tält. Det var i det tältet han lämnade en lapp underskriven Pat Kelly. Cassidy säger under rättegången att han är säker på att det var David som reste tältet och att det var ett blått tält. Försvaret kontrar då med att Cassidy har lämnat ytterligare ett vittnesmål i november 89. Det var alltså ungefär 7 månader efter mötet vid Crosby's Clearing. I det vittnesmålet hade Cassidy nämnt att han nu mindes, alltså i november 89, att han faktiskt hade träffat David vid ett tidigare tillfälle. Under 1987, då hade David varit ute i vildmarken och där slagit upp ett tält.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I vittnesutsagan från november 89 kommer Cassidy ihåg fler detaljer om vad han och mannen pratade om i Crosby's Clearing för första gången. Cassidy nämner i sin utsaga att mannen berättade för honom att han hade 2 söner, precis som David har, och att han hade jobbat inom bygg- och stålindustrin precis som David har gjort. Cassidy sa i sitt första förhör i maj 89 att mannen han mötte hade haft på sig en mörk topp. Poliserna från Operation Stockholm har under utredningens gång fått kännedom om att David har en blåsvart tröja av märket Swandry. I ett transkriberat förhör från juli 1990, alltså över ett år efter det första förhöret, frågar en polis Cassidy, citat: "Nu när du har fått tänka på det lite mer, tror du att Swandrin kan ha varit blåsvart?" Slutcitat. Varpå Cassidy svarar, citat: "Ja, så kan ha varit nu när jag tänker efter." Slutcitat. I den sedan nedskrivna vittnesutsagan som rätten får ta del av står det, citat: "Mannen jag såg hade på sig en blåsvart Swandry t-shirt." Slutcitat. Problemet är bara att polisen har fel information här. Davids Swandry t-shirt är inte alls blåsvart. Den är röd. Sammanfattningsvis menar åklagarsidan att Cassidys och Noves vittnesmål är stark bevisning för att David har träffat och mördat Urban och Heidi. Försvaret menar tvärtom att deras historia ändrats alldeles för mycket över tid och att de uppenbarligen har blivit utsatta för yttre påverkan och ledande frågor under förhören. Dessutom vet vi ju att ögonvittnen inte är särskilt bra bevis. Det har jag talat mycket mer om tillsammans med minnesexperten Emil Johansson i avsnitt 75, 76 och 77 av Mördarpodden. Så lyssna gärna på dem. Jag kommer att fortsätta gå igenom rättegången mot David, Tommy, Harry i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Mördarpodden som jag nämnt är mest för lösta fall. Det finns olösta fall där också. Men om du verkligen vill lyssna på ett olöst fall, ett enda olöst fall med nästan 400 avsnitt, så kan jag rekommendera min podd Palmemordet. Palmemordet är ett av världens största olösta fall. Och du tror kanske att du vet någonting om palmemordet, men lyssna på avsnitten och se om det du tror om palmemordet kanske säger mer om dig som person än om själva palmemordet. För jag vet då inte vem som sköt vår statsminister. Du hittar podden Palmemordet där du hittar olösta mord. Den ska finnas på alla poddklienter. Maila oss gärna dina teorier om fallen som vi har tagit upp på simwaypodcast@gmail.com. Simway med Z. Det gäller alla fall som vi har tagit upp ända sedan avsnitt 1 av podden. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Trip Naha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till David Oskarsson för det som kommer hända om 3 veckor. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.